There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka den här veckan. Som bekant så är Allsvenskan slut. BK Häcken är svenska mästare. Men Varberg stannar också kvar i Allsvenskan efter kvalsegrarna mot Östers IF. Och det blev ju hyfsat spännande ändå, i alla fall i andra mötet, när Öster kvitterade där efter att Varberg hade vunnit det första mötet. Men det blev ändå en ganska klar seger för Varberg. Och ja, vad säger vi om det? Makoto Asahara som är här nu med mig, Daniel Kristoffersson. Det var väl väntat att Varberg skulle klara sig kvar, va?
Ja, det är väl det absolut sista lag man vill möta i ett liksom dubbelmöte i kval i november, är väl det här Varberg. De kan varje trick i boken, de har faktiskt byggt på sig en erfarenhet från väldigt tuffa matcher och är också ett lag som på något sätt alltid kan gå in lite med en underdog-stämpel. Mm. De går in och lyckas göra sig själva till en underdog. De är kompromisslösa, pragmatiska och gör bara allt för att vinna den här typen av fotbollsmatcher. Ett ganska orutinerat Öster som inte varit så här nära en återkomst i Allsvenskan på väldigt länge kunde helt enkelt inte hantera det här Varberg. Över två matcher så är det helt rättvist att det är Varberg som håller sig kvar. Och det är ju ett lag som ändå tillför någonting till Allsvenskan, tycker jag, med deras säregna stil. Och det ska bli väldigt spännande hur Jocke Persson ska bygga om det här laget ännu en gång nu, för det lär han väl göra, för det hör ju till på eller vinterfönstret.
Ja, de har blivit av med en del och det finns ju intresse på Andrea Boman till exempel från både Elfsborg och Bodø Glimt och sådär. Men det var ju lite drama här kring just Jocke Persson. Det kom ju ut uppgifter på Fotbollskanalen om att Mjällby skulle vara intresserade av att värva till sig Jocke Persson då. Uppgifter som samma dag dementerades ganska kraftigt av Hasse Larsson, att det här stämmer inte, det kommer aldrig hända. Han hade dessutom ett långt kontrakt med Varberg.
Det kommer aldrig hända.
Så nej, han kommer inte träna med Mjällby 2023. Och sen gick det bara en dag så presenterade Mjällby en ny tränare i Torstensson här som har varit tidigare. Och lite oväntat var, kanske lite trist var också, han kanske hade hoppat på någon lite mer färgstarkt namn och inte en som kom tillbaka. Men Torstensson har gjort ett gediget jobb i Mjällby tidigare och gjorde ju det jättebra. Men där man trodde att han hade liksom att han skulle vara kvar på sin rektortjänst där. Men nej, det ska bli väldigt intressant att se vad han kan åstadkomma i Mjällby kommande säsong. Det känns som att Mjällby har också alltid så här sett till förväntningarna, så de har ganska höga förväntningar på det här. Marcus Lantz tog dem till femte placeringen där en gång, men ser man till ekonomin och ser man till truppen så ska de ju vara ett bottenlag enligt mig då. Men de har ju överträffat Andreas Brännström, de gjorde det väldigt bra med Mjällby i den här säsongen. Anders Torstensson har gjort det bra tidigare, så att det blir spännande att se. Men det känns som att de har lite för höga förväntningar på sig sett till trupp och ekonomi.
Det är ganska vettigt, alltså nu när de fick Torstensson så tycker jag ganska vettig rekrytering, absolut. Det kanske inte är det mest spännande utåt sett eller mest färgsprakande, men vi ska komma ihåg att det var ett otroligt bra jobb han gjorde med Mjällby tidigare. Det var ett beprövat segerrecept och en sån klubb som du nämner som inte förväntas göra där de gör, men ändå nu förväntas göra det, om du förstår vad jag menar. De kan ju inte ta fel på en tränarpost. Då kan det gå raka vägen ner i Superettan. Och om de tar in en tränare som Torstensson här nu så vet de ju vad de får.
Ja.
Och bara det innebär ju en trygghet. För just nu är de ett etablerat mittenlag i Allsvenskan. De var inte ens nära att vara i någon nedflyttningsdiskussion i år. De var inte där förra säsongen. Så att jag tycker att det är ett väldigt sunt val i det här läget. Sen tror jag för att Jocke Persson hade passat ganska bra i Mjällby.
Men varför skulle han byta Varberg mot Mjällby?
Liksom om han nu skulle lämna Varberg så ska det ju vara för någonting ja, glamorösare med all respekt till Mjällby.
Om vi stannar kvar då på Mjällby, så avslöjade vi på Sportbladet för, ja, vad var det, 2-3 veckor sedan i alla fall, att Carlos Moro Gracia var på väg till Djurgården. De hade erbjudit honom ett kontraktförslag, de pratade. Då fanns det intresse från belgiska klubbar också. Djurgården kunde liksom inte komma undan de här skattereglerna igen då. Men nu har ju Torstensson bekräftat här att, att det blir Djurgården för Carlos Moro Gracia. Och det känns ju som en riktigt bra värvning för Djurgården. En ledare får de in, och de får in en mittback som har rutin. Och sen ska vi komma ihåg att Djurgården har ju väldigt bra erfarenheter från före detta mittbackar från, som har spelat i GIF Sundsvall. Jag tänker framförallt på Marcus Danielsson. Så att det man kan säga där om Gracia, det är väl att han kanske mer är en spelare som passar bäst i ett 3-5-2 med en trebackslinje. Så att vi får se hur han går in där då. Men vi får se om han blir framförallt första valet då. Det beror ju på säkert om Hjalmar Ekdal eller Marcus Danielsson säljs. Men det som vi har varit inne på tidigare, så ska Djurgården bredda truppen med lite mer spetsbreddningar den här säsongen för att klara av då, både att slåss om SM-guldet och förhoppningsvis ta sig ut i Europa igen då. Så att det känns som en väldigt smart värvning också, Bosman.
Ja, tycker det är en jättebra värvning. Det är en spelare du vet håller, det är en spelare som är en komplett mittback som kommer att göra ett jättediget jobb och har gjort det under många år, beprövad.
Och gör ju en del mål också, 4 ja, mål förra säsongen.
Och också en spelare som inte nödvändigtvis kommer att bli en belastning om han inte får, alltså är tokordinarie i det här laget. Han tar ett ganska stort steg upp. Du har täckning ifall det nu skulle komma ett bud du inte kan tacka nej till på Hjalmar Ekdal och så vidare. Så att här och nu är det ju en klockren rekrytering, tycker jag. Sen är det helt rätt väg att gå också, det här med att hitta bredd med spets, för det är ju det som man saknat. Man har sett att du har haft en kärna av spelare som du har gått runt på, en väldigt bra kärna av spelare som har funkat väldigt bra, men det märktes tydligt också när Europaspelet och Allsvenskan liksom gick hand i hand där, att det vart lite för mycket i Allsvenskan, det var lite för slutkörda, de orkade inte riktigt hålla upp det här tempot. Då är det väldigt bra att ha den här bredden. De har ju en väldigt tydlig idé hur de spelar. Det är väldigt lätt klubb, tror jag, att komma till och bara flyta in och funka i det här laget. Så att ja, jag tycker det, de går helt rätt väg här just nu. De behöver ju förstärka inför slutspelet i Conference League som kommer också.
Ja, det blir ju mycket sillyfokus här nu i den här allsvenska podden då. Och då gör vi ju såklart bäst i att snacka om den hetaste snackisen. Det går väl inte en dag utan att Henrik Rydström, Kalmars tränare, trendar på Twitter nu. Och ja, om vi ska ta det här i någon form av turordning då, så vi behöver inte ta alla turer med att han har varit AIKs första val, att han har varit Malmö FFs första val då på listan, utan vi börjar här när Fotbollskanalen skrev ju nog för några dagar sedan här om att de förhandlade med Rydström. Och sen då så gick allas vår bekanta, Sportbladet bekanta Josip Ladan ut med och sa att det var helt klart och att han skulle leda träningen då på i måndags i Malmö och att de hade förhandlat om de sista detaljerna. Det stämde ju inte. Sen kan det ju bli så att Rydström spelar i, eller spelar, att han tränar Malmö ändå, som Josip avslöjade här då. Men det har varit många turer och Rydström har dementerat och Jörgen Pettersson, sportchef i Kalmar, har dementerat. Och idag då, på onsdag ska han vara med i en livepodd som Barometer och Mattias Lyr har. Så att det har varit väldigt mycket, mycket snack om det här då. Och ja, men jag får börja. Jag har lite uppgifter på vad som det senaste, vad senaste nytt är. Men vi kan börja med att säga vad din, som har betraktat det här lite utifrån, och berätta din känsla och din reaktion på allt det här kring Rydström Gate, som vi får kalla det.
Alltså han njuter av det här.
Ja, det kan vi konstatera.
Han
gör,
det kan man
det
säga.
Kan vi konstatera.
Jag vet, han dök ju upp där i Tutto Balutto, ja, också live, och där lät, alltså den dementin var ju väldigt intressant, när det är mer, ja, jag dementerar utifrån sitsen jag sitter i nu, lite ja. Så man ska sammanfatta det kort, att
han
just
har ju,
nu kan inte
exakt,
säga något.
Och han har ju, om man dissekerar de här citaten han har, har sagt till alla, så lämnar ju alltid en öppning. Han säger ju inte så här: jag kommer vara kvar i Kalmar 2023, jag kan lova nu att jag tränar Kalmar. Det har han ju aldrig Det kan vi bara lägga in. Det har jag aldrig sagt.
Nej, och det, men det blir ju också så här att han skulle ju kunna gått i Malmö utan att han hade blivit allt för lynchad av Kalmar-supportrarna.
Men nu
det här blir ju som att han bränner någon form av bro också. Men vi ska ju komma ihåg att det här är ju en klubb som brände en bro till Henrik Rydström en gång i tiden med. Mm. Nu tror ju inte jag att han gör det här av spite mot det, absolut inte. Men jag tror snarare att han njuter av det här, att han tycker det är ganska underhållande. Och sen så ser han väl på det väldigt krassa sättet att jag så länge jag står under kontrakt med Kalmar FF så är min intention att blicka framåt med Kalmar FF. Mm. Och sen blir liksom den ståndpunkten dragen till sin spett på ett sätt så att det nästan blir löjligt. Mm. Vi får väl se vad det här landar i. Jag vet inte såklart, men alltså det är ju inte otänkbart att han tränar i Malmö FF nästa säsong.
Nej, det får vi säga att det är inte. Vi ska väl säga att Josip har väl ganska
bra känningar
inom Malmö också. Så att även fast det var fel det där med att han skulle inte träna dem på måndag så kan han mycket väl få rätt. Det jag har hört, det senaste, så fick jag tips igår som jag var tvungen att kolla upp om att Malmö och, eller det jag vet kan vi säga först, det är att Malmö har kontaktat Kalmar igår och så de förhandlar i alla fall. Och så hörde jag av mig till Jörgen Pettersson, sportchefen där, för jag hade fått tips tidigare om att det skulle vara helt klart mellan klubbarna. Och då säger han, hej, det finns ingen sådan överenskommelse, har det gått, Jörgen, svarar han då. Och då svarar jag så här, stort tack för svar, kan du säga något om Malmö i alla fall har kontaktat er, kan du bekräfta det? Mm. Och det fick jag ingen svar på. Så att det uteblir något svaret säger väl kanske en del då. Men som jag har hört så har de i alla fall tagit kontakt med Kalmar nu att det förhandlas. Och ska man se det historiskt liksom, eller statistiken, så när klubbar förhandlar om tränare så brukar det ju lösa sig. Och Malmö tar ju inte kontakt med Kalmar och börjar om förhandling om man inte vet att Rydström på något vis har gett indikationer på att det ska komma dit. Så utan, nu vet jag inte, allt kan ju hända, det kan ju spricka och Rydström kanske kan liksom tänka att den här turbulensen har gjort så att han liksom stannar i Kalmar och sådär, att det kan påverka, men alltså magkänslan nu när man har hört allt så är ju att han tränar Malmö, att han blir klar för Malmö någon gång nästa vecka eller sådär. För att Kalmar tränar ju också fram till, de har sista träningen idag onsdag och sen på torsdag har de avslutningsträning, men då har de ingen fotbollsträning då. Så att det är nog ingen vågad gissning att Rydström kan nog presenteras i nästa vecka som Malmö tränare. Alltså,
det är ju också så här. Om det är uppenbart att Henrik Rydström verkar vilja gå till Malmö FF, det är uppenbart att Malmö FF vill ha Henrik Rydström, då löser sig ofta sådana saker när det handlar om en klubb som MFF, och i det här fallet, de måste pricka rätt på nästa tränarnamn. De måste få det val de vill ha, de måste få en långsiktig lösning och inte någon som bara går på tills vidare basis och möjligtvis kan försvinna av olika skäl nästa säsong. Nej. De måste ha en tydlig, långsiktig idé. De måste börja satsa på ett helt annat sätt och bygga en ny generation. Den här generationen som har burit dem till Champions League-gruppspel och som har gjort det de har gjort har varit helt otrolig. En av de finaste generationer vi har sett i svensk fotboll. Men de har passerat, så är det. Och det har varit smärtsamt tydligt den här säsongen att de har gjort det. De måste bygga någonting nytt. Och Henrik Rydström är ett jättespännande val för det, för se vad han har gjort med Sirius, se vad han gjorde och gjort med Kalmar FF. Han tar Kalmar FF till gränsen till Europaspel. Det är ju helt sanslöst bra. Så att, nej, jag tycker det ska bli jättespännande att se honom i MFF, dit jag förmodar att den ändå kommer att hamna förr eller senare.
Ja, vi ska väl säga att ingenting är klart än.
Nej, det är absolut inte.
Men vi får återkomma här när allt, om det blir klart eller när vi har ett besked. Jag ska försöka jobba fram vad det är som gäller och vad som kommer att hända. Lite mer detaljer om det. Får vi se om det kommer idag eller imorgon eller när det kommer. Men klart är också att, det är klart att Rydström skulle passa som handen i handsken i Malmö. Dels tror jag han har spelarnas respekt. Han har liksom det här taktiska, moderna possession-fotbollen som de vill spela. Jag tror spelartyperna passar bra. Och sen förstår inte jag heller när man har sett på sociala medier nu att Malmö-supporten är lite missnöjd över att men varför händer ingenting? Det måste bli klart med någon tränare. Alltså, det behöver inte vara klart med någon tränare förrän i december. Jag menar, rent krass så kan man ju säga så här att Rydström, han kan ju vara på plats i Malmö 1 januari. Det spelar ingen roll. Försäsongen är ju nästan 3 månader. Mm. Så jag menar, och Malmö är ju en sån klubb också där tränaren aldrig kommer att ha liksom all makt när det gäller kommer till spelarvärvningar och så. Det har ju Daniel Andersson och Georgsson och de. Och där finns det ju liksom en strategi strategi satt länge, och det är ju precis så en klubb ska jobba, mer att det ska inte vara tränarstyrt utan mer klubbstyrt. Sen är det klart att Rydström kommer ha ett ord med i laget, ja, det också, måste vilka han ha. Så är det ju såklart. Ja, ja, ja. Men det är inte så här att det är helt avgörande för en klubb som Malmö.
De är ju redan utifrån då, kan man tänka sig i alla fall, om de förutsätter att de kommer Henrik Rydström som tränare, även om inte det presenteras för allmänheten för nästa år, så har ju de fortfarande då planer på vilken typ av spelare behöver vi. De vet vilka spelare de tappar, det är ju helt uppenbart. Så att ur det här perspektivet så nej, det är väl ingen brådska på något sätt överhuvudtaget. Nej.
Men de vill säkert ha, de vill ju såklart ha det klart så fort som möjligt då. Ja, innan 1 december är väl
för supporterleden vill ju såklart se ett namn och så vidare och få någon tilltro till nästa säsong. Så det ligger mycket i det, men nej, det är ju inte någon stress på så vis, eftersom att ja, säsongen är knappt hunnit ta sluten.
Nej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Om vi fortsätter då med Malmö, så har de ju fått också en grej som vi skrev på Sportbladet för en dryg månad sedan. Anton Tinnerholm är tillbaka från New York City FC. 4-årskontrakt och man får hem en vinnarskalle, man får hem en pådrivare. Där har man också sett en del reaktioner på att de tar hem gamla spelare och så här. Men det tycker inte jag heller man gör speciellt fel när man skriver ett långt kontrakt med Anton Tinner. Det är sådana liksom ledaregenskaper man behöver som vinnarskalle. Man behöver någon som liksom, ja, men personifiera Malmö. Och det behöver man ju svenska spelare också nu med tanke på utlänningskvoten. Så att jag tycker det är en klockren värvning. Och han har ju varit väldigt bra, ska man säga. Han hade en härsinneskada, men han var ju väldigt bra i New York City FCs slutspel här. Och om man tittar på reaktionerna när han slutade i när han skulle lämna New York City, så var ju de så här att de var ju ganska knäckta fansen, för han har ju växt ut till en ledargestalt där också. Så att det känns som en väldigt bra värvning. Och det man ska säga också, det är ju att många vill ju att liksom man ska föryngra i Malmö, och det kommer de ju såklart göra, men det vore ju idiotiskt att gå ifrån den här strategin med att värva riktigt bra hemvändare som ju har varit framgångsrik över så många år i Malmö, och där tycker jag man ju helt rätt att man fortsätter på den. Klart man ska ha, vad heter det, unga spelare, man ska föryngra, man måste genomgå någon form av generationsskifte, men det går liksom inte att vända upp och ner på alltihopa, så jag tror att en bra värvning.
Nej, jag vet, nu sa jag ju förut den gyllene generationen de haft liksom på något sätt har passerat senigt, men samtidigt, alltså Tinnerholm ingår ju den i högsta grad, men den spelare som kommer tillbaka efter att ha varit iväg, som är hungrig fortfarande, som vi alla vet vilken kvalitet han besitter och hur otroligt nyttig både på och utanför plan han var för Malmö FF när de var som allra bäst. Det jag tycker också är en jättebra värvning. De kan inte bara byta ut alla heller. Det ska ju ske sakteliga, och jag tycker fortfarande, även om säsongen blev som den blev, det sommarfönster Malmö gör tycker jag är ganska bra grogrund för det som komma skall nästa säsong också. För nu har de Mustafa Zeidan där som kommer att få, ja, kanske möjligtvis sannolikt få Henrik Rydström som tränare, vilket blir jättespännande att se den kombinationen. De har värvat mycket bra spelare överlag också, så att jag tycker det ser, jag kommer nog ha Malmö som guldfavorit i mitt tips i nästa säsong i alla fall. Mm. Det tror jag, även om de har haft den säsongen de har haft.
Ja. Ytterligare Malmö relaterat då, så är det att de tittar ju på att värva Jonathan Levi. Där ingen kontakt taget med IFK Norrköping igen. Man överväger om man ska gå för honom. Men det som är lite intressant här är att jag drog ju fram de här liksom mallarna som, de har ju tre prioriterade värvningar: en yttermittfältare, en mittback och en vänsterback. Är liksom det som är prioriterat. Sen kan de ju säkert komma och värva andra speltyper också, men det är just som här de vill ha. Och då är liksom vad heter det, beskrivningen då på yttermittfältaren är att han ska vara mellan 21 och 25 år. Han ska ha erfarenhet från slag som titlar i det liga och land som har värvats från, eller i alla fall vara redo att göra det direkt när han kommer till Malmö. Han ska vara bra en mot en så kallad dribbler, bra på att avsluta med både fötter och huvud. Samtidigt så vill Malmö också ha spelaren ska vara bra i duellspelet och berätta ett stort defensivt ansvar när det behövs. Så det stämde ju ganska bra in på Jonathan Levi. Han har varit i Rosenborg, han har varit i Norrköping när de har varit liksom ett topplag så där, och jag tror, ja, det som inte stämmer är väl mellan 21 och 25 år, han är 26, men jag tror att de är väl inte så här liksom nitiska på just
det,
den.
Det är inte att de har gått in på liksom FM-önskelistan och satt filter, exakt, bara dribbling minst 15. Det var det han tar, han såg bra ut.
Nej, precis. Ja. Nej, men och där är det ju också lite grann, de har ju inte som sagt kontaktat Norrköping ändå. Jag tror Norrköping vill ju helst sälja utomlands, och Levi vill ju helst utomlands. Men jag menar, han har tackat nej till en del Israel, i klubbar från Israel. Och han är väl kanske inte så här, han är 26 år, han är väl inte stekhet bland de utländska klubbarna, även fast han säkert kan få. Och där beror ju, han får ju liksom, han avväger, okej, om jag går till en utländsk klubb, kommer jag vara en nyckelspelare? Kommer jag chans att spela i Europa? Kommer jag chans att vinna titlar? Och så liksom jämföra det mot Malmö. Ja, kanske ganska stor chans att komma till Europa. Kanske ganska stor chans att vinna titlar. Ganska stor chans att vara en nyckelspelare. Så jag tror att det är ju, ja, det är väl en avvägning han får göra då. Och sen så blir han ju inte dyrare heller, med tanke på att Norrköping kan ju inte räkna med att få speciellt mycket för honom. Han ska kontrakt gå ut om ett år. I sommar kan han, om man vill, skriva på för en ny klubb och sen gå gratis efter säsongen.
Samtidigt på något sätt, utifrån vart Norrköping är just nu, ja, så finns det ändå en betydelse att inte göra den typen av försäljning.
Nej, så är det.
Alltså att ur ett symbolvärde, även om du skulle kunna få, säg, 5-10 miljoner för Jonathan Levi i ett sånt här fönster i Malmö, är frågan om det kanske är bättre att bara släppa honom på fri transfer för att inte ha den backlashen som ändå skulle bli att man säljer till en annan allsvensk förening. Att sälja en av sina bästa spelare till en konkurrent är en ganska tydlig signal på Norrköping har ramlat ner i hierarkin. Den signalen vill man ju inte skicka från den klubben just nu överhuvudtaget. Du vill ju skicka signalen att jo, men IFK Norrköping kan fortfarande vara med och utmana om allsvenska titlar.
Men där blir
det, sen blir det ju svårt samtidigt, att det är ju rent krasst, det är pengar in.
Ja, och sen blir det ju det också, ska man satsa på en spelare som man vet inte kommer vara kvar i klubben om ett år, för han kommer ju inte förlänga med Norrköping.
Nej, precis.
Och där blir ju Glenn Riddersson kommer in nu, han kanske vill ha in en helt andra spelare, en ny spelartyp och sådär.
Så att
det är ju det är ett dilemma som alla klubbar ställs inför, men det blir i alla fall spännande att följa Malmö, vad de gör, och framförallt vem som tränar om 2023. Om vi går vidare då på Silly, så har ju det ryktats väldigt mycket om Mohanad Jehaz. Det var vi som skrev det, om att DC United, Wayne Rooney, vi pratade om det i podden förra veckan, ville ha honom, och att de hade satt upp honom på en discovery list, och det menas på att man ligger i förarsätet. Ingen annan klubb i MLS får värva honom om inte de liksom tradar till sig rättigheterna då. Och sen kom Expressen var med uppgifter här bara för någon dag sedan om att Hammarby skulle acceptera ett bud, och att det var upp till Mohanad Jehaz och bestämma sig. Som jag fattade så är inte så jättenära med DC United. Det var i alla fall inte det igår. Budet är ganska lågt. Inte alls på den nivån i 7,5 miljoner till 10 miljoner som Hammarby vill ha. Det finns flera andra utländska klubbar som är intresserad. Så är frågan om vi får se Jehaz, få Wayne Rooney som tränare, få Christian Benteke som lagkamrat och få Ravel Morrison som lagkamrat.
Vilken duo, Benteke och Ravel
Benteke
Morrison.
Benteke, ja precis. Nej, men så att det är ingenting som är nära att komma överens, eller om det inte har hänt någonting idag då, men som jag fattade igår så var det inte nära med DC United. Vi får se om det blir så. Man ska ju säga det också att MLS-klubbar, där är det ju så att där har ju, han blir ju inte DP tror jag, Jehaz, utan det blir att de får använda TAM, så kallade TAM money, som också ligger utanför, utanför budget. Så där är det ju så att klubbarna får ju en övergångssumma här, eller får liksom en budget. Ja, men här har du 20 miljoner, den ska du värva Jehaz för, och då ska det vara övergångssumma, lön, sign-on bonus och agentarvode. Så att liksom allt ligger där. Och då blir det ju såklart, om de får betala en högre övergångssumma, ja, då får spela en lägre lön och allt det där. Så att det, blir, det är ju ett spel där som ska passa in. Och så är det ju, ja, det, i MLS. Det är ju reglerat det där.
Just det är ju inte bra för svenska klubbar att sälja till MLS.
Nej,
det, alltså, det är ju inte, det är ju inte en liksom ekonomisk vinst på så vis att göra det.
Nej.
I alla fall inte med en sån spelare som ändå kan generera en ganska stor intäkt. Jag tycker det är värd väldigt mycket sett i vilka spetsegenskaper han har. För det här är ju en typ av spelare som skulle kunna gå in och göra det väldigt bra i väldigt många klubbar. Och som många klubbar är ute efter, just den här typen av offensiva, frejdiga vänsterback, exakt, wingback som han är. Ja, Malmö FF behöver ju en vänsterback.
Ja, precis. Det är nog helt uteslutet.
Ja, där, Jesper där Jansson, hade ju varit. Ja, om man vill bränna ännu mer supporterbroar. Ja,
men, nej, men en av Skandinaviens bästa vänsterbackar lär ju säljas. Frågan är väl bara vart, om vi får återkomma till det. Mm. Men klart är att Hammarby redan har börjat kolla på flera ersättare. Så att de räknar med att han säljs. Frågan är bara vart. Om vi tar den sista värvningen här och går igenom, då så är det att den här värvningen blev klar för ganska länge sedan. Omar Faraj, sista pusselbiten som saknades i AIKs offensiv. Då får vi se vad som händer med Nicola Stefanelli. Det finns ju MLS-intresse för honom också. Men vad säger du först och främst om Omar Faraj, Makoto?
Ja, att vi satt ju här då innan det blev klart och sa att ja, men, alltså, han skulle nog passa ganska bra i AIK. Det vidhåller man ju också att det är en spelare som kommer ge, alltså föryngrar den offensiva leden, som kommer att ge ett välbehövligt truppkomplement i den offensiva biten. Sen finns det ju väldigt mycket kvar att göra i AIK fortfarande. Mm. Det är inga liksom, tappen av Lustig Larsson är ju det stora man måste ersätta. Vem ska vara den som går in på det här inne mitt fältet och är den självklara ledaren? Vem ska du, alltså försvaret har du ju rutinet, och Milosevic kommer ju vara en jätteviktig del till exempel av AIK, kan jag tänka mig i alla fall. Där behöver du ju för sig oavsett en mittback till. Men framförallt
Haliti har vi där också som kommer tillbaka.
Absolut, från, ja, det har vi ju med. Men vi behöver ju, vi behöver en innermittfältare, ska jag säga. Ja. AIK behöver en innermittfältare. På det här positionen. Ja, Bilal Hussein är ju strålande tycker jag. Jari har absolut kvaliteterna, men jag tycker det behövs någon
form. Men båda de kan ju säljas. Jari behöver säljas, exakt, i vinter. Bilal Hussein kanske också kan säljas, men ja, har väl inte varit så där superbra sista. Ja. Men är ju ändå en grym spelare.
Nej, men det skulle behövas en någon form av defensiv speluppläggare och en trygghet på det mittfältet som Sebastian Larsson har varit. Måste inte nödvändigtvis vara en lika fantastisk fot på fasta situationer. Nej. Men någon som är en stark röst, en ledargestalt. Nu det här snacket i omklädningsrummet, alltså klart att när du har spelat som John Guidetti och Milosevic och så vidare i truppen, det kommer att lösa sig. Du har Nordfeldt i mål och allting. Det finns ledargestalt i det här laget. Men du behöver på planen, spelmässigt, behöver du ersätta Sebastian Larsson. Det är inte lätt att hitta.
Nej, verkar inte. Och det finns ju en del centrala mittfältare, bland annat Magashi då, men det är ju, han är ju mer offensiv som är utan, som Bossman.
Det är synd att Celso Borges inte är några år yngre.
Nej, precis. Det hade ju varit,
ja, men det hade ju varit perfekt nu när han hänger i Costa Rica där, att ta en vända till. Han ska ju ändå till VM här nu också.
Ja, exakt. Nej, han blir då kanske lite för dyr och lite för AIK. Annars hade en drömvärvning, där var det Robin Quaison, men där är det ju, de har ju en del offensiva spelare. Ja, där, så att då han måste ju bryta i.
Nej, alltså mittfältet tycker jag är helt prioriterat. Men tyckte man även inför förra säsongen att AIK behöver göra det. Så att det gäller ju exakt samma sak här nu när Larsson är dessutom bort.
Exakt. Om vi spekulerar lite grann och vi tittar lite, zoomar ut här, så är det ju en del klubbar. Nu har ju Mjällby gjort klart med Anders Torstensson här. Men Malmö ska ju, vi förmodar då att Malmö får in Rysum. Då ska Kalmar ha en ny tränare. Och Sirius ska också ha en ny tränare. Och vad jag hörde det senaste med Sirius, det är att de väljer mellan Kleber Sarenpää och Christer Mathiasson. Sarenpää är Brage då, har gjort det ganska bra där, och Christer Mathiasson är BP. Där är det inte heller helt klart, utan ja, vad jag hörde där ska de ta liksom en vända till med alla kandidater och gå igenom dem. Men det är de två som är hetast då. Och det, ja, men det känns ju logiskt. Ja, Ola Andersson, sportchefen där, har väl spelat med Christer Mathiasson i AIK en gång i tiden. 99 tror jag det var. Och Kleber Sarenpää känner man väldigt väl också. Så att, det blir spännande att se vad Sirius väljer. Men apropå Kalmar då, där finns det ju en tränare som jag tror hade passat väldigt bra där. Och det är ju Bartosz Gyelak. Han hade nog fungerat bra där tror jag. Även fast han kanske spelar mer 4-4-2, så tror jag ändå att men en del, jobbar med en del unga talanger och sådär. Ja, känns som han borde i alla fall vara ett namn.
Det första jag tänker är ju Kim Hellberg. Men jo, jo, precis. Att, alltså det tror jag inte jag kanske är aktuellt. Värnamo, för att han sitter där i Värnamo och har det ganska
men samtidigt då, om Värnamo, man har gjort det så bra som man har gjort, de kommer förlora Antonsson nu. Kanske inte är så dumt ändå. Där sa du något. Kim Hellberg är nog ännu vassare där än Bartos.
Just att förädla och bygga vidare på den här offensiva, frejdiga fotbollen som spelas på Guldfågeln Arena just nu. Vi ska komma ihåg att det är inte jättelänge sedan som att det var nästan begravningsstämning att titta på Kalmar FF spela fotboll. Det hände ingenting av konstruktivt och det var krampaktigt och det var allt vad det var. Nu är det ju faktiskt väldigt underhållande att se Kalmar FF igen. Ja. Och det betyder väldigt mycket. Jag hoppas verkligen att de håller sig kvar på det här spåret. Och då hade ju Kim Hellberg varit en väldigt bra kandidat, kan jag tycka, i den rollen.
Jag tänkte på den också. Tänk vilken legendstatus Henrik Rydström hade fått om han bara nu säger att jag stannar i Kalmar. Då hade ju supportrarna gått.
Vad gör Malmö då?
Ja, exakt.
Det var
alltså vilken status han hade fått. Han har kört det här katt och råtta leken. Å andra sidan kan man få kanske högre status i Kalmar än Henrik Rydström. Jo, det kan man nog få.
Om man heter Elm och
har precis. Nanne kanske också.
Nanne har vi ju dessutom. Ja.
Nej, men det hade varit ganska coolt ändå.
Ja, det hade ju såklart varit. Det är spännande att se vad han
å andra sidan, tänk vilket förhandlingsläge han har suttit i med Malmö. Eller sitter i med Malmö. AIK hade han först på ville ha honom. Han har det hur bra som helst i Kalmar. Kalmar vill ju förlänga och ge honom ännu mer i lön säkert. Alltså det tar ju för givet. Och Malmö, halvt desperata Malmö med 700 miljoner på banken. Alltså om det här blir klart nu då, vilket vi tror att det kommer bli, så blir nog Rydström. Han kan nog bli den bäst betalda tränaren i Allsvenskan. I alla fall topp 5. Någonsin.
Och det är rätt av Malmö. Ja, de behöver bara pricka rätt. Kosta vad det kostar vill lite. Så att på ett sätt så kan jag tycka att det är rätt av dem att göra en långsiktig lösning som de verkligen tror på. Och sen ger det tid. Även om det skulle inledas med 3 raka förluster. Ja. Fortsätt ha tro.
Ja, men det måste man göra nu.
Ja, du kan inte börja göra kaos av alltihopa ännu en gång.
Och då lär det vara någon som ryker i, alltså om de skulle börja med 4-5 raka förluster, då är väl nog kanske, jag gissar att Georgsson eller sådär ligger sämre till då. Ja.
Sen, hur mycket ger vi Brömby då i det här som bara dök upp från ingenstans?
Ja, alltså de har ju också groteskt mycket pengar, men där var det väl mer att det var någon journalist som hade gjort någon lista, typ som när jag såg Sundsvalls tidning gjorde 8 kandidater, och det är ju inget fel att göra sådana listor.
Nej, absolut inte.
Men alltså det ligger liksom inte i, oftast ligger det liksom ingen liksom källa eller någonting bakom, utan man bara listar 8 namn.
Ja, det var som jag såg i samband med vad heter Cristiano Ronaldos intervju han har nyligen gjort.
Har han gjort vad var det från?
Ja, men den ja, men man vet inte.
Nej. Har det stått någonting om den intervjun?
Har det stått någonting? Vilken pratar du om? Ja. Nej, men så var det ju True Evening Standard som hade en artikel som många har rewritat, där det står liksom att Chelsea är favoriter enligt Evening Standard. Så läser man den artikeln. Ja, Chelsea har bäst odds hos det här spelbolaget för att, alltså det var så här, men varför, ja. Lite så med Brøndby är det väl lite att, ja, någon person där i Danmark tyckte, men det hade varit kul att se, men det är nog osannolikt, men det hade varit häftigt.
Sista då, Lukas Bergvall skrev om idag, Sveriges mest jagade talang, 16-åring, har haft möte med Djurgården, där tror jag var inne på det om jag var i podden förra veckan, och då var det Discovery, att Lukas Bergvall känns som en klockren Djurgårdsvärvning. Han kommer från BP, och jag vill bara räkna upp hur många spelare Djurgården har tagit från BP. Wallenborg, Augustinsson, det finns hur många som helst. Så att Beimo, så att de har haft ett möte i alla fall. Han skulle väga att träffa någon europeisk klubb också. Men han gjorde 11 matcher i Superettan som 16-åring i den här säsongen. Han gjorde 1 mål, 1 framspelning. Alltså att gå utomlands nu tror jag hade varit alldeles för stort steg. Utan tänk att komma till Djurgården, slussas in där, spela lite då och då under Kim och Tolle, få vara med på de här stora matcherna, derbyna, kanske inte liksom, kan ju aldrig vara given från start liksom, men ändå få vara med och ett år, eller om man kanske till och med lånas ut i BP första året, det kan man ju också göra en sån lösning, så jag tror att det hade varit en klockren värvning. Sen tror jag ju att de här andra Stockholmsklubbarna, Hammarby AIK, ligger ju säkert inte på latsidan där heller, utan det vore konstigt om inte de var med och i alla fall.
Ja, det är väl konstigt om inte alla etablerade klubbar är med på en 16-åring som har gjort det här intrycket till BP. Nej. Och Så BP har ju ändå en ganska ansedd ungdomsverksamhet. Det får man ändå säga ja, genom åren. Så att det är ju inte konstigt. Och oavsett vilken klubb som vinner den dragkampen, så är det ju en vettig rekrytering att göra. Sen så är det ju en framtidsvärvning där de ska slussas in i lugn och ro. Och det gäller att han kommer till en miljö där han får speltid, förtroende, slussas in långsamt. Alltså spontant känner jag så här, en miljö som Elfsborg hade ju varit en perfekt egentligen för att gå vidare och sånt. Det har man ju sett många spelare som kommer, unga supertalanger som går till Elfsborg, just på att förtroendet de får, hur de kommer in. Alltså Jesper Karlsson är ju det bästa exemplet egentligen, som man kände i början, men vad lite han får spela och inte kommer in. Ja, titta nu. Men
samtidigt har det varit en ruggig misslyckande för klubbarna i Stockholm här.
Jo, absolut, absolut. Men det är också så här, han ska ju inte gå någonstans där han är helt isolerad från en startelva. Jag vet inte om han skulle gå in och konkurrera idag med i klubbar som Djurgården, Hammarby, AIK.
Så var det med det. Över 30 minuter silly snack här. Makoto Asara och jag, Daniel Kristoffersson, tackar för oss. Vi är tillbaka nästa vecka. Då blir det mycket mer silly. Det är mycket mer allsvenskan. Till dess så säger vi på återseende.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.